Nu ska vi läsa söndagens text och den är ifrån Lukas kapitel 1 och jag läser från 26 versen. I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nasaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef och hennes namn var Maria. Ängeln kom in till henne och sade: "Var hälsad, du högt benådade. Herren är med dig." Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. Då sade ängeln till henne: "Var inte rädd Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högste son. Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron och han ska härska över Jakobs hus för evigt och hans välde ska aldrig ta slut." Maria sade till ängeln: "Hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man." Men ängeln svarade henne: "Helig ande ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son. Elisabet, din släkting, väntar också en son nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden. Ty ingenting är omöjligt för Gud." Maria sade: "Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt." Och ängeln lämnade henne. Får vi höra det på arabiska också?
Jag ska läsa samma text fast på arabiska. Så får akra min injil Luka, al-ishah al-awwal, min al-adad al-sadis wal-ashrun, ila al-adad al-samin wal-salasun. Och i shahri al-sadisi ursala Jibra'il al-malak min Allah ila madinatin fi jalil ismaha Nasira. إلى عذراء مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف واسم العذراء مريم فدخل إليها الملاك وقال: سلام لك أيتها المنعم عليها الرب معك مباركة أنت في النساء فلما رأته اضطربت من كلامه وفكرت ما عسى أن تكون هذه التحية فقال لها الملاك: لا تخافي يا مريم لأنك قد وجدت نعمة عند الله وها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد ولا يكون لملكه نهاية فقالت مريم للملاك: كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا فأجاب الملاك وقال لها: الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك فلذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله وهو ذا الإصابات نسيبتك هي أيضا حبلى بابن في شيخوختها وهذا هو الشهر السادس لتلك المدعوة عاقرا لأنه ليس شيء غير ممكن لدى الله فقالت مريم: هو ذا أنا أمة الرب ليكن لي كقولك فمضى من عندها الملاك آمين. Herre, tack för den här nya dagen. Tack för den här nya stunden. Herre, det som är omöjligt för människor är möjligt hos dig. Herre, jag ber att du välsignar Johan som leder gudstjänsten och som predikar för oss. Som kommer predika för oss. Herre, jag ber att du välsignar dem som ska lovfunga, upphöja och välsigna ditt heliga namn. Eftersom ditt namn är över alla andra namn. Herre, jag ber att du välsignar vår stad Södertälje. Välsigna alla pastorer med deras familjer här i vår församling. Välsigna stora, små, gamla och unga. Herre, jag lägger resten av gudstjänsten i dina händer. I Jesu namn. Amen.
Amen. Ja, nu är det jul igen. Och så sjunger vi in julens sånger här. Jag tänker på när man går ner på stan i den här tiden, så är det ju kanske inte julfri det första man möts av så här, utan det är ju massor med folk. De säger att vi spränger 50 miljarders vallen, eller om det var förra året som vi sprängde den med julhandeln i år, hur mycket vi handlar för. Vi trängs för att få tag i MP3-spelare, expressomaskiner och Barbie-dockor och allt vad det är. Och sen så ligger det som en sorts matta över allt det här, julmusiken, var man än kommer. Och för något år sedan så var en kompis till mig inne på Åhléns i Stockholm, stora varuhuset där. Och så spelar de julmusik och alla springer omkring där och försöker hitta allt möjligt för, till familjemedlemmar som redan har allt. Och så hör hon hur de spelar Jussi Björling, som sjunger den här sången som vi fick höra så fantastiskt av Emanuel här. Och helga natt. Och precis som Emanuel så sjunger han för allt vad han var värd. Det var ju fantastiskt att höra. Och så funderar man, är det någon som lyssnar? För vad är det sången sjunger? Vad är det sången handlar om? Och så går en strof så här, som jag får rysningen när jag hör. Och hoppets stråle går igenom världen och ljuset skimrar över land och hav. Och så kommer uppmaningen: folk, fall nu neder och hälsa glatt er frihet. Folk, fall nu neder. Och så tittar hon sig omkring, men det var ingen på Åhléns som föll ner och hälsade glatt sin frihet just där. Istället så tänker man på någon som man ska försöka köpa någonting till, som redan har allt. Men det är ju lite så julen fungerar. Allt är som vanligt. Man behöver inte stanna upp och tänka. För resten, när har man tid med det? Dagen före dagen. Och julsångerna finns där. Och Jesusbarnet ligger i krubban. Och vi har Kalle Anka och hans vänner. Och det enda som bekymrar oss är varför inte Arne Weise finns i tv-rutan längre. Och sen samlas vi här och så sjunger vi sångerna tillsammans. Och det är ju inget fel att vi gör det år efter år och att vi sjunger samma sånger. Men det är lätt att vi vaggas in i det invanda. Och det blir som en bindel för våra ögon. Och vi glömmer bort vad sångerna och budskapet egentligen handlar om. Frågan är om man skulle fortsätta spela Och helga natt på Åhléns varuhus om folk faktiskt börjar lyda. Om alla stannar upp. Det kan lätt bli som grevinnan och betjänten. Har ni sett den på nyårsafton någon? Den här sketchen som brukar vara där, grevinnan och betjänten. Och så frågar han varje gång så här: the same procedure as last year. Och hon säger: the same procedure as every year. Alltså, så är det på samma sätt som förra året? Ja, på samma sätt som varje år. Och så fortsätter vi på varje år. Och man vaggas in i något lite romantiskt skimmer. Det vi ser Jesusbarnet ligga i en varm och gosig krubba och ha det så gott, när vi vet att det egentligen kanske var ganska kallt och ganska eländigt. Och det är ju det som är poängen på något sätt, att Jesus kommer ner och delar armodet, alltså fattigdomen och villkoren som människor har, framförallt de mest utsatta. När Jesus föds, det är ju ingen som riktigt vet när. Vi har ju lite påpassligt lagt in det här den 25. Och det är mycket möjligt, säger vissa forskare, att det var ungefär i slutet på december som det sker. Vissa säger flyttade kanske till april och så. Men det finns lite olika. Men ingen vet exakt när. Och det är inte poängen heller. Faktum är att de första kristna brydde sig inte speciellt mycket om Jesu födelse. Och det visar sig bara när vi läser Bibeln. Och vi har ju bara två evangelier av fyra som överhuvudtaget nämner någonting om Jesu födelse. Och om de skriver om det, så skriver de ungefär 20 versar var om det. Det är allting som står. Resten får vi försöka med fantasins och andens hjälp att brodera ut. Vad är det som egentligen vi har framför oss? Det här att jämföra med Jesu död, som upptar ju halva Johannes evangeliet. Och mycket plats ger till det i breven som Paulus skriver. Vi förstår att de första kristna, de betonade verkligen Jesu död. Och påsken är ju den stora högtiden. Och det är ju märkligt på något sätt att det har blivit så att påsken har blivit den lite mindre gudstjänsten av de här två. När det är egentligen det som är den stora kristna högtiden. Och så är ju också julens texter ett hopplock av lite olika delar av Jesu liv. Vi har ju inte så mycket att komma med de här 20 verserna i varje evangelium, utan vi plockar då första advent från påsktexterna. Och sen så tar vi den här texten idag då, som handlar om Maria, som då sker 9 månader innan, då vi normalt sett har Maria bebådelsedag. Och i julottan så läser vi profetian från Jesaja 9. Och så skapar vi liksom texterna, eller vi skapar inte texterna, men vi skapar sammanhanget som för ihop de här. Och så måste vi någonstans ställa oss, men varför gör vi? Varför lägger vi till så mycket besvär för att fira julen? Varför tar vi så mycket kraft och energi? Ja, om vi tittar på texten som vi läser idag, så finns det tydliga anledningar till att den här står med. I Matteus och Lukas, de har med den här texten. Och Matteus, han tar det nu Josefs perspektiv. Det är ju Josef som berättelsen handlar om och hur han ställer sig. Och här har vi då Lukas som berättar ur Marias perspektiv. Finns ingen som berättar så mycket om kvinnor i evangelierna som Lukas. Han lyfter fram kvinnor överallt. Och framförallt här då med Maria. Och framförallt så vill de ju visa kopplingen här, som vi också gör när vi läser Jesaja 9. Kopplingen från gamla testamentets profetior. Det som står där som ska uppfyllas. Och här kommer uppfyllelsen av de här texterna. Det som händer med Jesus är ingen vanlig födelse. Det är Gud som handlar. Det som händer i Marias kropp är Guds verk. Det är genom den heliga ande Jesus blir till i Marias kropp. Jesus är Gud i mänsklig gestalt. Samtidigt så vill ju Lukas lyfta fram att Maria är en helt vanlig kvinna. Ja, en helt vanlig tonåring. Och det är genom henne som Gud kommer till världen. Och när Jesus föds, så föds han som vem som helst. Han får vänta i magen i 9 månader. Han föds som ett hjälplöst spädbarn som behöver tas om hand. Som behöver värme, tröst. Och människor runt omkring honom. Och det här är ju julens budskap. Det är ju det vi firar. Det som på ett svårare, lite teologiskt terminologi kallas för inkarnationen. Alltså till köttblivandet. Om vi skulle ta det rakt av vad det betyder. Alltså att Gud kom ner och blev människa. Skapelsen börjar om här. För ni kommer ju ihåg hur det är i första Mosebok. Där är det ju skapelsen, det är Guds ande som svävar över vattnet och ger liv. Och liksom börjar skapelsen. Och sen är det som att det finns en koppling här. När Lukas berättar och säger, här börjar skapelsen om. Här är den heliga ande på gång igen och vill någonting och skapar liv där det egentligen inte fanns möjlighet till liv. För vi vet ju, tror jag, alla av oss som sitter här, att det behövs både man och kvinna för att det ska bli ett barn. Och så skapas det liv i Maria utan att någon har varit med någon man, som det står. Det är startpunkten för en ny mänsklighet. Och det är det stora undret, att Gud väljer att bli en människa. Jag tycker att det är ett otroligt stort under jämfört med kanske det här man pratar om jungfrufödseln. Att det saknas en jordisk far. Att Maria var jungfru. Ja, det hör ju såklart till, men det stora är ju att Gud väljer att bli människa. Jag kan ju tycka att bara på det sättet som vi har vant oss vid att barn blir till är ju helt otroligt. Ja, men jag ska inte gå in på detaljerna. Men ni vet ju att man och kvinna i sexuell förening skapar ett liv. Det är väl helt otroligt. Alltså, jag har sett den här filmen som Lennart Nilsson har gjort, Hur ett barn blir till. Har ni sett den eller sett bilder? Och man får säga, och det är ju någonstans i den filmen man bara baxnar och säger så här, ja men ändå, hur blir det till? Ja men jag förstår liksom mekaniken på något sätt, jag förstår liksom biologin, men det är ju ändå otroligt att det blir ett liv, en livsgnista som någonstans läggs till där. Hur blir det? Det får vi ju inte, det är ju ett lika stort under. Ja men det behövs ju sannoliken också Guds andes hjälp för att det ska bli en gnista av liv där. Så det underbara i texten är kanske inte först och främst att Gud skapar ett liv utan en normal befruktningsprocess. Det underbara är ju att Gud låter sig föda som människa. Det är ju därför vi firar jul. Han kommer in på vår spelplan med samma förutsättningar som du och jag. Så kommer Gud till världen inkognito, utan att någon vet om det i stort sett. Dold i en kvinnas livmoder. Han är sann Gud och sann människa. Gud gör hoppet mellan världarna. Det som inte vi människor har förmågan att göra. Att hoppa in på Guds spelplan och leva som han. Alltså leva i hel sann helighet inför Guds ansikte. Det hoppet klarar inte människan. Så därför gör Gud det. Gud hoppar mellan världarna och landar här som ett litet barn. Som blir en pojke, som blir en man. Och samtidigt är Guds uppenbarade ord. Alltså jag slås ju här när vi hör den här sången. Och helga natt, om den här natten. Och så är det Immanuel som sjunger. Så tänker jag så här, Immanuel. Det är ju liksom bara ytterligare en bekräftelse, eller hur? Gud med oss, det är ju vad det namnet betyder. Gud med oss, det är ju julens budskap. Gud med oss. Och så fortsätter han leva med oss. Han liksom går in någonstans i tiden. Där bryter han in, vi vet där. Finns det. Och Lukas är ju tydlig, han vill ju liksom berätta när Augustinus var kejsare i Rom. Quirinius var ståthållare över Syrien. Då kom det. Det händer här och nu i vår verklighet, vill ju Lukas säga. Och så lever han med oss och dör på korset och fortsätter att leva i oss. Och i veckan här så hade vi en samling vid krubban här med alla dagisbarnen på förskolan. Och så skulle jag berätta om det här. Och dessutom så hade Elin och några av de här kamratstödjarna som vi har varit godhjärtade att hjälpa mig här. Och klädde ut sig till herdar och änglar och så här. Så mitt när vi satt och tittade så kom herdarna in här. Och det kom en ängel och barnen bara satt och gapade här. Och så berättar jag, och så är det ett barn som säger så här. Ja men det här barnet, men vad hände sen? Vad hände med barnet sen? Hur var han uttryckte det? Var är Jesus nu då? Och så försöker jag utifrån 4 års högskoleutbildning och många år jobba i församling, förklara någonting av inkarnationens mysterier för de här lilla barnen. Och försöker på något sätt, väldigt taffligt, förklara att Jesus levde, men sen dog han. Och så finns han i oss. Vi kan ta emot honom i våra hjärtan. Och då säger det här barnet till mig, du skojar. Du skämtar. Och så säger de andra barnen till varandra, han skojar. Alltså pastorn är rolig här. Alltså det är inte så lätt att förstå. Och det är inte så lätt att förklara heller, vill jag säga. Försök själva, ska ni se. Men det här är ju det stora. Det är det stora mysteriet över julen. Att det är Gud som liksom ligger i Marias knä. Och som ligger i krubban. C.S. Lewis har skrivit så här: Gud har landat på den av fienden ockuperade planet. Det är som en motståndsrörelse som börjar i det dolda. Genom att födas som ett skört, sårbart barn så hittar Gud in i människors liv. In, vägen in i människan. Och ibland är det nästan outhärdligt att Gud låter sig bli så sårbar. Så hjälplös som han är då. Det är han bara en gång till i livet. Och det är när han hänger på korset. Och låter sig korsfästas för våra synder. Så hjälplös som han är när han ligger i krubban, så hjälplös låter han sig bara bli en gång till. Och det när han hänger på korset och tar mänsklighetens börda på sig för att vi ger en väg till Gud. I svagheten blir kraften störst, säger Paulus. Och så har vi den här berättelsen om Maria som smugglar in Gud i världen. Långt ifrån maktens estrader och världspolitikens scener så får Maria den här kallelsen i Nasaret att bära fram alla svårfrälsare. Och jag funderar mycket över liksom det här. Hur kunde hon ha vägrat? Vad hade hänt då? Fanns det en B-plan? Vad var hennes val i det här? Vi vet ju bara att Maria accepterade sin kallelse. Och att vi tror ju att hon var ju speciellt utvald för det här. Hon hade funnit nåd inför Gud. Och så säger hon: jag är Herrens tjänarinna, må det ske med mig som du har sagt. Och det finns en profetia långt tidigare som just lyfter fram att jungfrun ska bli havande, att en oskuld ska bli havande och bära barnet. Och jag funderar ibland, var det så man funderade som oskuld, som jungfru på den här tiden? Tänk om det kan bli jag. Ska jag vänta ett tag till med att gifta mig och skaffa barn? Kanske är jag den utvalda. Jag vet inte om det var så, men jag får den tanken när jag tänker att det här var ju någonting de levde med. Att det här, så ska det ske. Och Marias uppgift är unik. Hennes kallelse var unik som hon hade. Men så ser jag också att det finns ett exempel här som talar in i våra uppgifter, i våran kallelse. Och så när jag satt och förberedde det här så fick jag den här tanken. Vad har Gud planterat i dig? Genom sin ande. Som kommer att födas fram under 2010. Alltså tänk den tanken. Vad har Gud lagt i dig? Som kommer födas fram under 2010. Herren kommer med sin heliga ande. Och söker tjänare och tjänarinnor som vill. Som säger, må det ske med mig som du har sagt. Och vad kommer födas genom dig och mig? Och vad har Gud planterat in i den här församlingen som kommer födas fram 2010? För jag tror ju att han har gjort det. Jag tror ju att det här är någonting som sker om och om i vårt liv. Att Gud lägger ner någonting som får gro och verka och födas fram i våra liv, i vår församling. När kommer det bli synligt? Ja, för Maria så tog det ju en tid. Det tar ju några månader innan det blir synligt. Och det tar ungefär 9 månader innan det faktiskt syns vad resultatet blev. Det Gud gör i oss, det förändrar oss inte över natten. Det kanske inte syns och märks i början, men kraften finns där. Kraften finns redan där. När vi låter Guds rike ta plats i oss så kommer vi att förändras, för då finns Guds skaparkraft där. Och visst välkomnar vi förändring. Att Gud ska komma och förändra. Inte vilken förändring som helst. Men att det är Gud som kommer och skapar nytt. När Jesaja profeterar om framtiden, så säger han så här i Jesaja 43. Glöm det som förut var. Tänk inte på det förgångna. Nu gör jag något nytt. Det spirar redan. Märker ni det inte? Jag gör en väg genom öknen. Stigar i ödemarken. Vilda djur, schakal och strutt ska prisa mig för att jag frambringar vatten i öknen. Floder i ödemarken så att mitt folk, det utvalda, får dricka. Det folk som jag har skapat åt mig, de ska sjunga mitt lov. Ser ni det inte? Redan nu spirar det. Jag ber, min bön är att vi ska få se mycket som spirar och mycket som föds 2010. Mycket av det som Gud har planterat i mig och i er som sitter här ska få födas det här året. För vårat uppdrag är liv och återliv. Det är liksom vår business. Vad vi sysslar med här i kyrkan. Vi som går hit. Vi är intresserade av liv. Där det händer någonting. Där det spirar. Och tror att Gud, Jesus Kristus, är livets herre. Jag tror att Gud vill göra oss havande med något nytt. Och på det sättet så är vi lika Maria. Vi bär fram Jesus i vårt inre. Inom oss. Vi får bära fram honom till ett folk som söker hopp. Vi får säga, låt det ske med oss som du har sagt. Och så får vi framförallt komma ihåg ängelns ord till Maria. Ingenting är omöjligt för Gud. Ingenting är omöjligt för Gud. För precis som Maria så kan vi tänka, ja, men hur ska det här ske? Hur ska det här ske med mig? Som har så mycket fel och brister. Hur ska det kunna ske med oss här i Södertälje Pingstförsamling? Vi som sitter här. Som känner att vi har så många brister. Så mycket som vi inte hinner med. Och så säger Gud, ingenting är omöjligt för mig. Ingenting är omöjligt för Gud. Så får vi be om att liv skapats i vår mitt. Och att vi tar väl hand om det. För precis som med Jesus barnet, så när det låg i krubban, så var det ju liksom i behov av så mycket vård och så mycket omsorg. Så är också det liv som skapas i dig och mig. Våra visioner. Det som skapas här i behov av. Att vi tar hand om det. Att vi vårdar om det. Att vi stöttar varandra. Vi ber tillsammans. Herre, tack. För att du gav. En vanlig. Ung tjej. Ett så stort uppdrag. Att du har sån stor tilltro till oss människor. Att du. Vågar. Lämna dig själv i våra händer. Jag ber här att i den här julen så ska vi hitta din frid. Vi ska finna frid som övergår allt annat. All stress. Allting som talar om att det inte finns något hopp här. Låt oss komma med hoppet stråle rakt ner i människors liv. Och veta att du kommer frihet för oss här. I Jesu namn. Amen.